är ni välkomna till Parkinson-podden, och idag ska vi prata om Parkinsons sjukdom och sömn. För många med Parkinsons sjukdom har ju stora problem med sömnen. Kanske svårt att somna, vaknar ofta, får ingen sammanhängande sömn och även livliga drömmar. Kanske till och med mardrömmar helt enkelt. Vad beror detta på, och går det att göra något åt det för att få en god natts sömn? Lena Leisner, neurofysiolog och sömnspecialist. Välkommen till Parkinson-podden.
Tack så mycket.
Det är egentligen jag som är hos dig.
Ja, det är det faktiskt. Du är hjärtligt välkommen hit.
Tack så mycket. På Universitetssjukhuset i Örebro på neurologmottagningen. Hur har du sovit själv i natt? Sov du gott?
Du, hur jag har sovit, det vet jag ju faktiskt inte. Det vet ju ingen av oss om man inte ligger och har kopplat upp ett EEG och tittar på hjärnans elektriska aktivitet. Men jag kan ju göra en beräkning utifrån hur jag känner mig nu då. Och då tror jag tror att jag har sovit ganska bra i natt.
Vad är det för vakenhetsgrad?
Ja, men så här dags, du vet, det är förmiddag nu. Ja. Och då är ju vakenheten på topp. Alltså man har gott om adrenalin och kortisol och sånt där i blodet. Och det hjälper till att upprätthålla vakenhetsgraden. Sen sjunker det ju lite grann i eftermiddag. Och då kommer jag märka tydligare om jag har haft en riktigt bra sömn eller inte.
Okej, när börjar ljuslag riktigt? När börjar du krokna så att säga?
Ja, så där vid 3-4 kan det bli en liten dipp och då är det dags för lite kaffe.
Man får ta lite sån här stimulans.
Ja, det tycker jag. Ja. Får man unna sig.
Du sa ju någonting här på en gång, då, det här med förmiddagen, för att många, alltså man kan gå till sig själv, att många Parkinson-drabbade känner att man funkar bättre på förmiddagen.
Exakt.
Och det beror på det du sa här, om kortisolet och adrenalinet och alltihopa det här.
Ja, det gör det. Det är då vi har den riktiga kicken för att komma igång ordentligt och få igång både kropp och själ. Så det är väldigt vanligt det där. Och sen dippar man då efter lunchen någon gång. Ja.
Det paltkår man.
Ja, lite så kan det vara. Ja.
Eller hur? Du, det här med, vi ska prata om lite sådana här tricks för god sömn och sånt där, lite all enkelhet. Men alltså, vad beror det på att Parkinson-sjuka har många gånger problem med sömnen överhuvudtaget? Det är just att vakna tidigt, avbruten sömn och man känner att man inte är riktigt utvilad.
Mm. Det är egentligen väldigt naturligt att det är på det viset. För att Parkinson-sjukan sitter precis i det område i hjärnan som styr regleringen av sömn och vakenhet. Och det nervcellsområdet är så beroende av en perfekt balans mellan de olika signalämnena som hjärnan använder sig av. Och där är ju dopamin kanske den viktigaste utav alla. Och som Parkinson drabbad så har man ju då en dipp i sin dopaminproduktion som ställer till det helt enkelt. Och man får en obalans i systemet, vilket kan resultera i allehanda problem med både sömnen och vakenheten. Sen är det ju också så att man då behandlar Parkinsons sjukdom med läkemedel som också påverkar just det här området i nervsystemet. Så att det vill verkligen till att få en optimal balans, och det är inte alltid så lätt.
Är det läkemedlen eller är det sjukdomen i sig som påverkar sömnen?
Det är båda delarna, men det är framförallt sjukdomen i sig. Det har gjorts mycket forskning på det här området för att ta reda på detta förstås. Och för att minimera effekterna av oönskad behandling. Och man har jämfört olika sorters läkemedel mot varandra och så vidare. Mm. Men hela tiden så kommer man till det resultatet att det är framförallt sjukdomen i sig som ställer till det.
Mm. Jag hörde någon som sa att sen jag slutade ta den här L-dopan till natten så har jag sovit bättre.
Ja då, så kan det mycket väl vara. För att de dopaminärga läkemedlen, både L-dopa och dopaminagonisterna, de är ju vakenhetshöjande egentligen då. Mm. Somliga kan uppleva det tvärtom, och det där beror ju lite grann på hur mycket hjärnan själv producerar av de här ämnena. Var någonstans på balansvågen man befinner sig innan man får sina mediciner utskrivna.
Mm.
Och det är därför som somliga kan uppleva att man blir trött av sina Parkinson-mediciner, medan andra upplever att man blir pigg av dem istället.
Det, alltså, ja, man pratar om det är hela hjärnans sjukdom, det är inte bara det är dopamin det handlar om. För det är ju det vi lätt blir fixerade vid, eftersom det är det som försvinner till stor del.
Mm.
Men det du säger då, det är att det egentligen är hormonernas krig då egentligen inne i hjärnan, alltså, som försöker hålla balansen mellan de olika under de försvinner och plus och minus.
Ja, inte hormonernas utan signalsubstanserna. Det är skillnad på det.
Mm.
Ja, signalsubstans eller transmittersubstanser som de kallas då.
Mm.
De ska alltså vara i balans med varandra, och det är där det kör ihop sig helt enkelt med Parkinson. Mm.
Om man går in på sociala medier, vilket man ju inte ska göra på natten i sängen. Man kanske inte ska ha telefonen vid sängen överhuvudtaget.
Nej, får du inte ha.
Nej, då ska vi ta bort den.
Mm.
Men när man går in då och tittar så är det ju en paradox, va? Det är för att då ser man vilka som är inne.
Ja.
Och det är ju oftast sådana som man har då, som man vet har Parkinsons sjukdom.
Ja, så är det.
Vad skulle du vilja säga till de som är inne på sociala medier på natten när de inte kan sova?
Ja, är det så att man har svårt att somna på kvällen eller drabbas av att man vaknar och har svårt att somna om, så det första man ska göra, vilket kan vara nog så jobbigt, det är ju faktiskt att gå upp ur sängen. För det är på det här viset alltså att när man ligger vaken i sängen så talar man om för hjärnan att man tycker det är okej. Man hjälper inte hjärnan det minsta med att göra kopplingen mellan säng och sömn. Man har alltså en möjlighet att hjälpa hjärnan på traven med insomnande och att sova gott genom att förstärka sambandet mellan säng och sömn. Det betyder att man ska aldrig ligga vaken i sin säng.
Så somnar du inte på kvällen, går upp istället?
Exaktement då. Om du känner efter en kvart, 20 minuter, vilket du ju förstås då bara får fundera över att det kan ha gått den sidan. För du ska ju inte sitta på klockan heller. Det är ju också en sån där liten fuling som vi har. Som vi sömndoktorer brukar säga att det är ett no-no. Inte ha någon klocka inom synhåll. Det spelar ju ingen roll vad klockan är egentligen. Va? Bara man vet att man vaknar när man behöver. Att man har en veckare som funkar.
Det blir ju stressmoment. Nu har jag bara 2 timmar kvar att sova. Ja. Nu har jag bara 1 timme kvar och inte somnat.
Fruktansvärt stressmoment är det. Så den ska ju väcka ur synfältet. Men när man har legat vaken en stund och känner att nej, men det kommer ingen sömn. Då ska man gå upp ur sin säng. Man ska gå ut ur sovrummet. Och göra någonting lite måttligt intressant då.
Okej.
Inte slå på tv, inte någon rafflande deckare eller någonting sånt där. Eller sitta och läsa något riktigt spännande. Utan man får faktiskt ha det lite småtråkigt. Och vänta på att nästa sömntåg kommer.
För det kommer, det går cykliskt det här.
Det går cykliskt med ungefär 90 minuters intervall. Så kommer det nya impulser för hjärnan att somna in.
Och ligg inte kvar och snurra runt på sociala medier.
Nej, definitivt inte. Och detta är ju svårt för att ofta så är man ju, om man sover dåligt och sover lite, så är man ju även kroppsligt trött. Och man tycker, men ligger jag kvar i sängen så får ju kroppen vila i alla fall. Jag orkar verkligen inte gå upp nu. Men ändå så är det det man ska göra. Det är inte kroppen som behöver vila i det läget, utan det är knoppen som behöver sova.
Om du somnar då vid 11-tiden och sen vaknar du vid 4-5 och känner dig klarvaken men blir fly förbannad för att du borde sova 2 timmar till egentligen.
Då är det ju den där reaktionen med att bli fly förbannad som man ska försöka göra någonting åt. För att när man vaknar då efter några timmar sömn och känner att det finns ingen mer sömn att hämta. Då är det ju precis det budskapet som, hjärnan vill formulera till dig. Nämligen att det är klart för den här natten, det behövs inte någon mer sömn. Och ska hjärnan då tvingas att somna om en gång till, då tar det ytterligare energi helt enkelt. För att insomnandet, det är en energikrävande process för hjärnan.
Vi ska ta det också, det här med just vad sömn är. Men det du säger då är att vaknar du vid 4-5, gå upp.
Exakt.
Börja morgonritualen.
Och försök och känn dig väldigt nöjd med att du får ju ett par timmar till. Jämfört med de här som ligger och snusar till 7-8 utan att ha någon större nytta av det egentligen. Och har förlorat en stor del av den härliga morgontiden.
Mitt liv, sa hon med ett leende. Ja, precis. Ja, men det är, man får ju mycket gjort när de andra sover eller vad det är för någonting. Ja, så är det ju. Om vi går in på sömnen då. Vad är sömn egentligen? Alltså, vi lägger oss och sen så försvinner vi.
Ja, det är ju ett förändrat medvetandestadium som vi är totalt omedvetna om. Och detta är ju jättespännande egentligen. Ingen av oss vet ju hur vi sover, eller ens om vi sover faktiskt.
Vad är det som får oss att trilla över liksom i sömnen? Vad är den här katalysatorn?
Det är att hjärnan får så mycket impulser. Vissa delar i hjärnan inom den här sovklockan i hjärnan får så mycket impulser från hela hjärnans territorium, så att säga. Alla olika nivåer talar om att nej, nu finns det inte mer kraft att hämta. Nu behöver jag vila, nu behöver jag koppla av. Jag behöver bygga upp mig på nytt igen. För det sker ju under sömnen. Man bygger upp komponenter i hela sin kropp. Komponenter i varenda liten cell i kroppen byggs upp när man sover och förbrukas när man är vaken. Och har man varit vaken tillräckligt mycket, tillräckligt länge, tillräckligt intensivt, så har man så att säga gjort slut på det där. Och man behöver en ny sväng med återuppbyggnad igen. Och då signalerar hjärnan väldigt kraftfullt att nu är det dags att sova.
Vad händer om du inte sover? Vad händer i kroppen? Alltså på de långsiktiga verkningarna i kroppen av dålig sömn?
De är påtagliga. Och hur motståndskraftig man är emot det är individuellt. Men det som händer utöver att man blir trött och sömnig, vilket ju är det första man märker, det är det att man funkar inte intellektuellt. Det är hjärnans pannlober som tar stryk först. Det är de som är känsligast för sömnbrist.
Vad sitter där?
Där sitter minne, koncentrationsförmåga, abstrakt tänkande. Man kan inte göra flera saker samtidigt. Man kan inte lära in nytt. Nyinlärningen funkar inte.
Nej.
Man blir så att säga dum i huvudet helt enkelt.
Mm.
Många upplever sig som dementa. Och det händer ju att jag får patienter från geriatriken som har sökt och blivit utredda för att man tror att de håller på att få demens.
Mm.
Men det har rört sig om en långvarig sömnbristsituation istället. Där
finns
det
inte något som heter frontallobsdemens egentligen?
Ja, precis. Det liknar väldigt mycket frontallobsdemens.
Mm.
Det är annat som händer också i vår kropp. Man blir fipplig och fumlig. Finmotoriken fungerar sämre än någonsin. Och
det är man ju ändå som Parkinson.
Jag skulle säga det. Har man då en sån sjukdom i grunden också så är man ännu känsligare för detta förstås. Då.
Vad händer med hjärta-kärlsystemet?
Hjärta- och kärlsystem ansträngs till bristningsgränsen många gånger. Man har en klart ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes.
Mm.
Immunförsvaret försämras, det byggs ju också upp under sömnen så man blir känslig för infektioner, influensor. Ökad känslig för tumörsjukdomar finns ju också rapporterat om det här går långt.
Men då, alltså, sömnen är ju superviktig, alltså, det är då vi repareras över natten.
Ja,
och, sen har du nämnt här tidigare då om alltså läkarna, hur mycket vet de om det här och hur viktigt det är egentligen med sömnen? Frågar de neurologen sina patienter när de kommer, hur är det med sömnen?
Tyvärr alldeles för lite.
Vad beror det på?
Ja, du, jag tror det beror på flera saker. Vi kan ju alltid skylla på tidsbrist. Det är vi vana vid i vårt samhälle idag. Och det gäller ganska mycket faktiskt i de här frågorna. För att ha en ordentlig anamnes, en ordentlig sjukhistorik kring sömn, det tar tid.
Mm.
Jag har själv en timme till mitt förfogande till mina nybesökspatienter. Och den går åt varenda minut kan jag säga. För att det gäller ju inte bara hur man har det på natten utan det är hela livsföringen, hela de 24 timmarna som jag måste få information om hur det är och hur det funkar och så. Så att det tar mycket tid. Sen är det en kunskapsbrist på det här området, definitivt. Det här med sömnmedicin som en specialitet, det är nytt. Det fanns egentligen ingen sömnforskning som var värd namnet före 80-talet kan vi säga.
Va?
Ja, så att det här är en väldigt ny disciplin. Och,
hur har den tagits emot av läkarkåren då?
Ja, det har inte varit helt lätt att implementera det måste jag säga. Utan det har liksom blivit ett område som har spilt över. Ingen vill ta i det riktigt.
Neurologerna,
inte minst, de slår ifrån sig och tycker att det får någon annan ta. Det är primärvården eller det är psykiatrins område. Eller så. Det har varit väldigt, väldigt trögt att arbeta in detta i neurologin i Sverige kan jag säga. Jag har jobbat med det i 40 år nu och ja.
Men det är ju ett svårt, jag menar det är svårt att säga att det inte är ett neurologiskt problem när det ligger mitt i hjärnan, i de basala ganglierna, där eller, precis sjukdomarna sitter.
Ja. Det tycker du och jag, men tyvärr så är det svårt att få gehör för detta. Jag tror att neurologerna har koncentrerat sig mer då på de så att säga, klassiska neurologiska sjukdomarna och behandling, intensifierad behandling när det gäller stroke, epilepsi, Parkinson, MS och så vidare. Mm. Och har haft svårt att ta till sig det här med sömnproblematiken. Mm. I min värld så kan man inte skilja på det. För att har du en patient som är sjuk i någon av de andra neurologiska sjukdomarna och inte sover ordentligt, inte utvilar, inte funkar intellektuellt, ja då kan man ju stånga sig blodig med och behandla och rehabilitera. Det når inte in. Vederbörande patient orkar inte ta till sig detta på ett adekvat sätt.
Är det en generationsfråga det här bland läkarna skulle du säga? De nya som kommer nu, är de mer inne på det här med sömn och så vidare?
Det är mycket lättare för mig att få gehör hos mina yngre kollegor än hos mina jämnåriga, det kan jag ju säga.
Jag ser det med ett väldigt stort. Jag får en känsla av att du är lite diplomatisk nu på något sätt, men vi låter det stanna där vid.
Ja.
Du sa här då när du har din timme med patienter med sömnstörning och du tar du ska kartlägga de 24 timmarna som dygnet har.
Ja.
Vad kan man göra dagtid under sin aktiva tid för att få en bättre nattsömn?
Mm. Det är ju på det viset att vi måste förtjäna vår sömn.
Mm.
Det är inget som kommer oberoende av allting annat utan hjärnan vill ha tydliga signaler om när det är dags att vara vaken och när det är dags att sova. Och ju vaknare vi är på dagen, det vill säga hur aktiva vi är betyder väldigt, väldigt mycket. Dels antalet timmar men också graden av aktivitet. Så att ju mer vi orkar hålla igång både fysiskt och mentalt, desto bättre sömn får vi kommande natt. Sen är det viktigt också att man är tydlig och talar om för hjärnan när sovtiden ska äga rum så att säga. Det här med att ha tupplurar kan alltså vara lite tveeggat.
Mm.
Är det så att man har problem att sova på natten, då får man passa sig väldigt noga för att sova på dagen också. För då blir hjärnan helt konfys och undrar vad man håller på med om man går och lägger sig på dagen och ska sova.
Tuppluren ska man hoppa alltså?
Tuppluren ska du hoppa om du inte sover gott på natten, absolut. Mm. Så är det. Har man en god nattsömn dock och sover hela nätterna igenom, då kan man unna sig att ta en liten tupplur på tidig eftermiddag.
Mm.
Den ska ju inte vara längre än 20-30 minuter dock, men så man kommer ner för djupt i sömnen. Men det kan ju vara, då kan man spetsa sig lite ytterligare och bli lite mer vaken. Men i samma stund som man får problem med nattsömnen så måste man försöka undvika tupplurar, utan istället aktivera sig så mycket som möjligt dagtid.
Nu kan jag höra nästan i mina öron hur många säger att det är lätt för henne att säga som sitter där. Jag skulle inte överleva utan min tupplur. Men till exempel att gå ut och ta en promenad eller en cykeltur eller gå ut i friska luften, så släpper den där tupplurtröttheten, är det inte så?
Jo, men så är det. Du får igång kroppen på ett annat sätt, och inte minst med fysisk aktivitet. Så får du upp andra piggämnen som tar över den här känslan av sömnigheten.
Mm.
Och jag håller med om det, att det kan låta lite klämkäckt det jag säger, men jag vet ju att det är på det viset. Mm. Så därför måste jag framhålla detta.
Självklart.
Att det blir en ond cirkel av det här tuppluran på dagen och den dåliga nattsömnen. Mm. Tyvärr är det så.
Mm. Kan man sova i kapp sömn man har tappat?
Ja, till viss del kan man det, åtminstone i yngre åldrar.
Mm.
Ju äldre vi blir, desto känsligare är vi för det här med att ta igen. Vi kan inte ta igen vare sig i tid eller i sömndjup ordentligt, så att sömnen blir ju skörare ju äldre vi blir. Så är det.
Det här med att man sover mindre när man blir äldre, vad beror det på då? Jag menar, alltså då sover du kanske 6 timmar eller 4 timmar eller 5 eller det, och klarar det rätt bra på det.
Jajamän. Jo, men det är mycket som inte äger rum vid högre åldrar. Alltså, sömnen har ju många funktioner så att säga, när det gäller återuppbyggnad, och inte minst när det gäller återuppbyggnad av hormoner. Men den hormonproduktionen, den minskar ju drastiskt med ökad ålder.
Mm.
Och det ser vi när vi gör våra sömnkurvor, att djupsömnen försvinner nästan helt och hållet faktiskt. För det är just under djupsömnen som hormonproduktionen äger rum.
Mm.
Så att per automatik så blir sömnen ytligare ju äldre vi blir.
Det finns ju hur mycket som helst att prata om här nu. När man då väl sover som Parkinson-sjuk, så finns det ju en och annan som får fruktansvärda mardrömmar och under den här så kallade ytliga sömnen då. RBD heter det, eller någonting sånt?
Mm, precis. Man får alltså, det är väldigt vanligt med en förändrad drömsömn vid Parkinsons sjukdom.
Mm.
Och vi har då en sjukdom som heter, som du säger, RBD. Den har tyvärr inget bra svenskt namn, utan RBD, det står för REM Behavior Disease.
Mm.
Det är alltså en drömsömnsaktivitet. Normalt sett är det på det viset att när man kommer in i drömsömn så ska man ligga alldeles muskelavslappad för att inte kunna leva ut sina drömmar. Men vid den här åkomman så försvinner den där muskelslappheten och man blir muskelaktiv istället, och ofta på ett väldigt dramatiskt, våldsamt sätt. Och fäktar och lever och skriker och domderar under sömnen. Och är det då någon som ligger i sängen bredvid? Helt ovetande, ja. Man ligger ju och har ingen aning om detta själv. Och kanske slår till någon som ligger bredvid och så vidare. Och det här kan ju då förekomma 3, 4, 5 gånger per natt alltså. För man har ju ofta en 3-5 drömperioder per natt. Och kan ju förorsaka väldiga problem förstås. Både för den som är drabbad och eventuella sängpartners.
Mm.
Och jag har ju märkt att det här är ju någonting som man ofta inte spontant tar upp när man är hos sin doktor. Man skäms för det här, man tycker det här är väldigt udda och konstigt, och man kanske har tvingats till att sova själv och så för att inte skada andra. Och jag tycker verkligen att man ska inte vara rädd för att diskutera detta med sin doktor, för det här är ett känt fenomen vid Parkinsons sjukdom, och man kan underlätta, man kan hjälpa till med medicinering. Man kan framförallt se till att man inte står på läkemedel mot depression, för tyvärr så är det läkemedel som drar igång den här typen av våldsamt beteende under drömsömnen.
SSRI-preparat och sånt
till exempel. SSRI-preparaten, SNRI-preparaten, tricyklika heter en annan grupp. I princip alla läkemedel mot depression har tyvärr det här som en biverkan.
Och ofta står ju många Parkinson-drabbade på depressionsmediciner.
Ja, tyvärr är det ju på det viset alltså. Så att det här är ofantligt viktigt att man tar upp och diskuterar med sin doktor istället för att gömma undan det och lida i tysthet. För det finns saker att göra åt det.
Så man kan bli av med de här?
Ja, det kan man.
Ja, ja. Okej. Okay. Du, alltså, på vilket sätt påverkar sömnbristen om man tittar på Parkinsons sjukdom? Alltså, det är ju en progressiv sjukdom.
Ja.
Eftersom vi mår dåligt av sömnbrist överlag så kan man ju gissa då att det även påverkar på sjukdomsförloppet i negativ riktning.
Ja, det är alldeles riktigt. Det gör det. Det finns inga hårda vetenskapliga data på exakt hur det påverkar livslängd och sådana saker. Men vi vet att det medför ju en klart försämrad livskvalitet. Och har man två sjukdomar som medför en försämrad livskvalitet så adderar det sig ju tyvärr så att 1 + 1 blir kanske 3 istället.
Mm.
Så att går man med någon kronisk sjukdom och dessutom har sömnproblem så är man extra illa utsatt.
Mm. Och sen är det här ganska trögt om du då säger inom läkarkåren bland dina kollegor att ta till sig att sömnen är så viktig.
Ja, visst är det tokigt, va?
Ja, det är jättetokigt.
Men det är därför det är så viktigt också med välutbildade patienter, förstår du.
Mm.
Och jag måste ju säga det, jag måste ge en stor eloge till Parkinsonförbundet som är den patientförening som jag tror har hjälpt sina medlemmar mest av alla patientföreningar jag känner till.
Mm.
Och jag arbetar mycket med patientföreningar inom neuroområdet, ska jag säga dig. Parkinsonförbundet har hela tiden legat i framkant när det gäller att hålla sig ajour med vad som händer på forskningsområdet, informera sina medlemmar som många gånger har fått gå och informera sina doktorer, och det är inte alls dumt. Det är bara att hoppas att de träffar på en doktor som då inte tar illa upp utan som tar det på rätt sätt.
Och säg till din doktor att du har svårt att sova.
Absolut.
Även om du inte får frågan.
Absolut, ja. Det måste man göra. För att tyvärr så är det fortfarande många doktorer som tror att Parkinsons sjukdom bara har att göra med tremor och stelhet.
Mm.
Och det är ju, alltså jag som har jobbat med det här så länge, jag minns ju när vi började prata om non-motor symptoms. Och det var i slutet på 90-talet.
Icke-motoriska symptom.
Icke-motoriska symptom, ja, exakt.
Mm.
Och dit hör ju då det här med sömnproblem. Det hör tendens till depressioner och lite andra bekymmer. Och kanske problem med tarm och blåsa och sådana saker.
Men ursäkta mig, det framstår ju inte som någon rocket science att sådana saker kan komma i och med sjukdomen sitter i hjärnan.
Nej, just det. Men du vet, de enklaste förklaringarna är oftast de som ligger längst tillbaka på något sätt i vetenskapens hjärna. Jag vet inte, men ofta är det på det viset.
Mm.
När tankarna väl väcktes så var det ju solklart för väldigt många. Men fortfarande alltså vill jag påstå att, även i läkarutbildning, jag är ju med och utbildar medicinkandidater också.
Mm.
De som utbildar sig till läkare här i Örebro, de blir ju drabbade av mig. Så de får ju veta lite om sömn då. Men så är det faktiskt inte. Det ingår inte i den normala läkarutbildningen idag i Sverige. Inte ett ljud om sömn.
Som är det som restaurerar hela vår kropp. Och gör,
ja,
att den ska...
ja.
Vad beror det på att det är så?
Jag vet inte. Kanske det att det är ju ganska nytt ändå då. Jag har ju bara kämpat i 40 år. Så att jag...
Hur reagerar dina kandidater, medicinkandidater, när du pratar om sömnen?
De tycker det är jättespännande.
Ja, det är klart.
Det är alltid så roligt att prata och undervisa om sömn, för att det är ju någonting som angår alla.
Mm.
Och man känner ju liksom, när man börjar diskutera de här banorna, så förstår ju folk att ja, men det här är ju någonting som jag kan påverka själv. Jag kan göra någonting åt det här. Det är inte diskussioner om mediciner med 5-11 biverkningar, utan det här är ju saker som jag på enkla sätt faktiskt kan påverka min hälsa och min livskvalitet med.
Självklart, låter det ju.
Mm.
Restless legs är någonting vi pratar om också.
Ja, just det. Rastlösa ben, ja.
Spring
i benen, krypningar i benen.
Ja.
Obehagliga sensationer i benen och ibland i armarna också, som kommer i vila och under sömn.
Mm.
Och som försämrar sömnen. Försvårar insomnandet och leder till uppvaknande nattetid. Och det är en ganska vanlig sömnstörande sjukdom. Drabbar i snitt 10% av befolkningen, vanligare hos kvinnor än hos män. Och är 3-4 gånger vanligare hos personer med Parkinsons sjukdom jämfört med hos andra. Och där finns det också en koppling mellan restless legs och dopamin. Vilket gör det här extra problematiskt för Parkinson-patienter. För det är nämligen så att har man restless legs utan att ha Parkinsons sjukdom, så är den vanligaste behandlingen att man ger låga doser av dopaminagonister, framförallt till exempelvis pramipexol. Då.
Mm.
Och ger man lite högre doser, då kan man få andra bekymmer. Vi kallar det för augmentation, förstärkta symptom.
Mm.
Och har du då Parkinsons sjukdom, ja, då har du kanske redan dopaminagonister i den här lite högre dosen, där man då riskerar att drabbas av förvärrade restless legs-symptom. Så då får man alltså ta till andra läkemedel istället. Man kan inte gå på de här förstahandsvalen. Och det gör alltså restless legs svårare att behandla om man samtidigt har Parkinsons sjukdom.
Mm.
Så det här är ett delikat problem och det hanteras väldigt olika på olika ställen i landet, tyvärr kan jag säga. Vi har ingen nationell konsensus kring hur detta ska skötas. Men det här är också någonting som inte syns utanpå. Det är någonting som Parkinson-patienten inte visar per automatik när han kommer till neurologmottagningen, utan det krävs alltså att patienten kanske tar upp det om doktorn inte har förstånd att göra det.
Det, alltså, jag har gjort den här podden nu i ett antal år och jag märker ju att det kommer fram mer och mer saker som många Parkinson-drabbade går runt och bär på. Vi pratar om beroendeproblematik, alkohol, sex, shopping och allt vad det är. Och nu pratar du då om att man kanske inte tar upp att man har de här mardrömmarna för man skäms för dem, det är skambelagt och så vidare. Det ställer ju rätt höga krav på läkarna egentligen att lyssna på det patienten inte säger.
Ja. Precis så är det. Och det är kanske det viktigaste som vi ska lära ut på läkarutbildningen idag. Mm. Att vara mer lyhörd helt enkelt till vad patienten ger sken av, inte bara vad han uttrycker med sina ord.
För det är klart att får du frågan hur du har det med alkohol, och det är inga problem, och sen går man hem och dricker som en svamp.
Det händer nog, ja.
Ja.
Mm, exakt. Det där är jättesvårt och... självklart så är det på det viset att ett lyckat patientläkare förhållande bygger på ett ömsesidigt förtroende och en ömsesidig öppenhet och ärlighet.
Mm. Mm.
Och i den bästa av världar så har alla patienter sin doktor.
Mm.
Så man bygger upp det här tillsammans med. Mm. Och så man kan bolla även känsliga situationer och händelser och symptom med.
Mm.
Vi vet, både du och jag och alla andra som lyssnar, att så är det många gånger inte, utan man slussas emellan olika doktorer. Mm. Man bygger inte upp det här förtroendet och därmed är det mycket värdefull information som aldrig kommer fram.
Får dra sin story varje gång.
Ja, exakt. Mm. Och då uteblir stora delar av det, och kanske framförallt sådana här lite mer känsliga områden som missbruk, sömn, andra som vi kan kalla för ovanor eller sånt som man helst skulle vilja vara utan.
Mm. Du är klok som en bok, som man brukar säga. Vi har jättelätt pratat. Nu har vi pratat i 28 minuter. Ja, helt otroligt vad fort det går.
Vad säger man?
Vi ska sammanfatta lite nu, tänkte jag.
Jaha.
Om du har sömnproblem och du kommer till en neurolog, gör vad då?
För det första, innan du kommer till neurologen så tar det en stund att fundera på vad sömnproblemen består av.
Mm.
Är det så att det är svårt att somna? Är det så att du har svårt med omsomnande på natten, vaknar svårt att somna om? Vaknar du tidigare än du skulle önska dig? Eller är det mer en allmän känsla av att vakenheten dagtid inte räcker till? Eller är det en blandning av alltihopa?
Mm.
Har man funderat igenom det så har man kommit en bra bit på vägen. Är det sen så att man har specifika symptom kopplade till sömnen, till exempelvis de här obehagen i armar och ben som kan tyda på restless legs, eller otrevliga drömmar och sådana saker, så ska det förstås framhållas extra viktigt, är ju det då, för att det har stora kopplingar till den medicinering som doktorn kommer att ordinera.
Det finns hjälp att få.
Det finns hjälp att få, ja, det gör det.
Mm. Sen det här andra, inte minst viktiga, du förtjänar din sömn.
Ja, det kan inte nog poängteras alltså. Att inte grotta ner sig och leva ett stillasittande liv förrän det är absolut nödvändigt. Och där är det inte många av oss som befinner oss faktiskt, utan nästan alltid så har vi möjlighet att aktivera oss lite till.
Mm.
Och det har vi stor nytta av när det gäller sömnen. Full spruta och aktivitet på dagen, då får vi en god nattsömn.
Och koncentrera dig på det du kan, inte det du inte kan.
Självklart ska vi koncentrera oss på det vi kan. För det är väldigt mycket mer än vi tror många gånger.
Många gånger så är det ju så.
Ja.
Är det någonting vi har glömt nu, tycker du?
Ja, det beror ju på. Jag vet ju, vi har en begränsad tid. Alltså, du vet, prata sömn med mig, det kan du göra mycket.
Det kan man göra hur länge som helst, ja, precis. Nej, men jag tycker att det viktiga är att man känner att det finns någon form av hopp att få hjälp om detta, och sen att det inte är skambelagt. Läkaren kommer inte skratta i ansiktet för att du säger att du sover dåligt.
Absolut inte. Så jag kommer ihåg det, att de studier som har gjorts, stora internationella material på Parkinson-patienter, visar att runt 90% av alla Parkinson-patienter anger problem med sömn och vakenhet. Mm. Så att du är inte ensam om du har de här bekymren.
Och vaknar du 4-5 på morgonen, gå upp.
Gå upp om du känner att sömnen är färdig och det inte finns något mer att hämta. Ta nytta av den där extra tiden. Mm. Gud vad många som skulle önska sig de där extra 2 timmarna på morgonen.
Mm. Ska man mixtra själv? Nu kommer vi in på det här, för det är många som håller på med olika typer av naturläkemedel och sådana här saker. Är det någonting som du är för eller?
Naturläkemedel finns det ju. Att ta, visst, det finns lugnande örter, det finns valerianapreparat och sådana saker som underlättar insomnandet.
Mm.
Visst kan man prova det. Det har ju milda effekter på kroppen. Det man ska akta sig för, det är de starkare receptbelagda sömnmedlen, för de har tyvärr en negativ inverkan på vår sömnkvalitet.
Mm.
Det enda egentligen som jag kan säga man ostraffat kan äta under längre tider i den här, i det här, inom det här området, det är olika typer av melatoninpreparat.
Mm.
Att förstärka kroppens egna melatoninproduktion.
Som är sömnhormonet.
Ja, precis, exakt, som är sömnhormonet. Men därutöver ska man vara väldigt återhållsam med sömnläkemedel. För vi har idag inga sömnmedel som är gjorda för kontinuerligt långvarigt bruk.
Ta upp det med din läkare innan du gör någonting annat.
Självklart.
Tack så mycket Lena Leisner, neurofysiolog och sömnspecialist på Universitetssjukhuset i Örebro.
Tack själv.
Och det är Parkinson-podden du har lyssnat till, och detta avsnitt av Parkinson-podden har möjliggjorts med stöd från AbbVie. AbbVie har ingen påverkan på programmet och eller innehållet i podden. Tack så mycket för att ni har lyssnat, och poddarna finns där poddar finns, som vi brukar säga. Annars kan ni gå in också på parkinsonförbundet.se där alla poddar finns. Tack för idag, vi hörs igen, ha det bra, hej då!